Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå allihopa. Då är ni fantastiskt varmt välkomna till ett helt nytt avsnitt av NHL-podden. Det är 38:e i ordningen med Jonathan Ekeliv och Per Bjurman. På Manhattan i sedvanlig ordning. Hur är läget?
Jo tack, det är fint. Och jag är på Manhattan och vill bara förvarna lyssnarna om att det pågår någon slags bygge här utanför. Och det är någon slags maskin som låter väldigt mycket emellanåt. Som ekar över hela östra Midtown. Det är inte jag kan dra åt. Vi får bara njuta av att det är lite närvaro från New York City.
Ja, vi får ta det så. Vi får se när det börjar dunka. Det är inte, vi har klarat oss hittills i alla fall.
Ja, men det, jag lovar.
Det kommer. Oj då. Ja, men det, vi får tåla det helt enkelt. Något sånt där. Vi har ganska mycket på agendan idag. Det är väldigt många lag vi är sugna på att plöja igenom och diskutera. Både positiv och negativ bemärkelse.
Ja.
Men vi kommer även ha en lista som vi har kört några gånger i senaste avsnitten. Den här gången ska vi ranka de bästa européerna i NHL. Du har en 10-lista klar, visst?
Ja, en spontan och personlig lista. Den hänger vetenskapligt precis.
Ja, jag har också en lista. Ja, och ett antal lyssnare har jag hört av sig också och kommer med lite förslag på vilka som är tokgivna i topp 5. Så det kommer vi gå igenom. Jag ska bara säga det också. Att vi har ju bytt plattform, i alla fall primär plattform. Numera så är det något som heter Acast som är vår primära plattform. Det finns ju fortfarande på iTunes och alla möjliga andra plattformar också. Men ni kan ladda ner Acast-appen. Den finns till alla möjliga, till alla mobiler och till alla surfplattor och naturligtvis även via dator. Och fördelen med Acast är att vi kan peta in lite länkar och lite bilder medan vi pratar så att ni hänger med ännu bättre vad det är vi snackar om egentligen. Men vi kör på nu i alla fall.
Ja.
Du ska ju faktiskt gå på match här om någon timme bara när vi spelar in där. Några timmar bort är det ju. Rangers mot Detroit.
Ja, de börjar en timme senare än vanligt här. Klockan 8. Ja. Lokal tid. Matcherna brukar börja. Men jag tycker det är bara trevligt att få en extra timme. Och ladda upp med och skriva bloggintro och whatnot. Ja, det, var... och sen är det, det är alltid kul när Detroit kommer hit. Det enda tråkiga idag var att de spelade även igår kväll. De fick stryk i 8, va? Och då flyger de direkt efter då och kom hit i natt. Men då blir det ingen morgonvärm.
Ja, just det. Så fick vi inte chansen att prata med Zeta och gänget här på morgonen.
Nej, precis. Så det är tråkigt. I synnerhet när det gäller Detroit, för då brukar det hända så mycket och säga så mycket och vara så kul. Man hänger en förmiddag med dem. Men det blev vi bestulna på av en elak schemaläggare den här gången. Så vi får nöja oss med att prata med dem efteråt, ser ut som.
Ja.
Men det borde kunna bli kul ändå, för Detroit är faktiskt ett av de lag som har överraskat lite i alla fall. Jag trodde de skulle få det betydligt svårare i år än vad de har haft. De har sett riktigt okej ut emellanåt.
Ja, spekulationerna inför säsongen var ju att det här blir året och Detroit minsann missar slutspel för första gången på en herrans massa år.
23.
23 till och med, ja, det är flera decennier till och med.
Ja.
Men det har sett rätt, det som du säger, det har sett riktigt bra ut och inte minst nu faktiskt när de faktiskt är rätt skadefria för en gångs skull.
Ja.
Så Datsyuk har ju visat, tycker jag, de matcher han gjorde ju, ja, mot Ottawa första matchen som han inte gjorde poäng sen han kom tillbaka. Och han har verkligen visat, alltså det som är imponerande med Datsyuk är att han är så sjukt bra i alla lag, alltså i alla zoner.
Ja.
Dels så bara ösar han in poäng, men sen är han ju Patrice Bergeron-klass nästan i defensivt också, i tekningscirkeln och så vidare.
Ja, det är lika med Zeta skulle jag vilja påstå. Också en fantastisk tvåvägsspelare som nu också är förefaller vara helt skadefri och inte ha något problem med ryggen. Och har ju varit riktigt het emellanåt.
Ja, ja, absolut. Nej, han har vi ju inte nog kunnat hylla tidigare i podden. Alltså det, ja, han, när de två är skadefria, då, då är ju faktiskt Detroit en contender nästan. Alltså när de är i den här formen. Och, men nu har de har ganska bra bredd också, med tanke på att sådana som Nyqvist och Tatar och så vidare verkligen har fått tvingats att växa in i större roller när de har varit skadade. Så att de, nu har ju de hankat ner lite i hierarkin, men det är ju att Detroit får en riktigt bra bredd framåt.
På forward-sidan, ja. Det finns ju fler unga killar där som känns som de har tagit ett steg till. Glenn Denning och Jerk.
Shehan.
Ja. Det känns som de har nytta av att de fick ta större ansvar i fjol.
Ja.
Och helt enkelt rummat ut lite tidigare än de skulle ha gjort normalt, kanske. Men fortfarande känns ju backsidan lite vek. Alltså.
Ja, det håller jag med om. Och det är faktiskt ett problem. När jag kollar deras statistik i Detroit här om natten, då var det faktiskt så att det är bara Kronwall som har gjort mål av backarna.
Ja, det är väldigt ovanligt.
Det är så här, nu har vi bara, vi är ju kort in på säsongen, men vi ändå kommer in nästan 12-13 matcher någonting. Och någon till borde ha lyckats peta in någon kassa eller fått in något slumpskott. Men,
verkligen, det visste jag. Men nu säger det, så det stämmer ju.
Ja. Nej, de har faktiskt lite... Och det visste vi ju inför säsongen, att de hade misslyckats med att signa en toppback i somras. De hade ungefär samma uppställning som förra säsongen. Men de tog sig faktiskt till slutspel förra året också, trots det enorma manfallet.
Precis. Ja, det ska man väl... Det känns ju som de kommer att göra det igen. De kommer att gå till slutspel, men för att ta sig långt där så de krävs det några trader för ditt en klassback till, tror jag.
Ja, det är faktiskt inget snack om det. Jag tror inte att den här backen är riktigt vad Detroit behöver, att han håller riktigt den klassen, för det har ju inte visat på ett antal år. Men en före detta Calder Trophy-vinnaren Tyler Myers hänger ju väldigt löst i Buffalo, sägs det, att de faktiskt nu kan tänka sig att trada bort honom. Haft det väldigt, väldigt tungt, liksom hela Buffalo de två senaste säsongerna. Han är ju ingen rolig plus minus statistik, och han har inte gjort något mål själv, vilket ju kanske inte... Detroit behöver ju mål i och för sig från backplats. Men tror du Tyler Myers skulle vara någonting för Detroit att trada till sig?
Nej, jag tycker det känns tveksamt. Då skulle de försöka snarare med, om nu Carolina, om botten går ur Carolina så småningom och de vill tömma truppen.
Ja, att de vill sälja. Ja, exakt.
Då tror jag ju han Sequeira. Ja. Vi tar något så. Det ska vi inte fråga dig.
Nej, det ska vi absolut inte fråga mig.
Ja, men jag vet att Rangers har faktiskt redan varit på Carolina och försöka trada till sig honom. Mm. Men det skulle vara ett bättre namn i så fall för Detroit, tror jag.
Ja, faktiskt. Sekera är rätt underskattad. Alltså. Han släpptes ju rätt billigt till Carolina. Var det inte mot Jamie McBain, som ju
just det.
Knappt är kvar i NHL längre. Han är väl i Europa till och med, tror jag.
Han är väl Carolinas bästa back. Kanske den enda riktigt bra backen de har.
Ja, faktiskt. Det är en sån
är skadad.
Som Justin Faulk har inte imponerat jättemycket faktiskt den här säsongen. Som jag ändå trodde rätt mycket på när han slog igenom för ett par år sedan.
Men vad gäller matchen ikväll då, som jag ska se, Detroit-matchen, så just idag mot Rangers kanske de ändå har bästa backbesättningen på isen, för Rangers har ju väldiga problem med skador och avstängningar. Fyra backar borta.
Ja.
De har ju Dan Boyle borta ända sin första match när han bröt handen.
Ja, just det.
Och så är John Moore då avstängd för sin idiotiska tackling mot Minnesota när han satt en armbåge i huvudet på Haula.
Ja.
Och för ett par matcher sen här då gick ju först Ryan McDonagh sönder. Axeln
led bakslag.
Ja, verkligen. Och Kevin Klein fick ett skott på foten, så han är borta några matcher till. Så situationen är ju så illa så att de har ju faktiskt tagit in Thomas Kabel på trial.
Jag såg det på Twitter, att det blev lite förvånande faktiskt.
Ja.
Det känns ju inte som en superförstärkning direkt. Men...
Nej, men det är som det... vi har sagt så många gånger, det är inte någon överflöd på backar.
Nej.
Ja.
Nej.
Där ute.
Och särskilt inte i november.
Nej, jag hade tyckt det var roligare om de tog den svenske en free agenten.
Ja, just det.
Douglas Murray.
Ja, det blev ju lyrisk.
Ja, det hade jag. Vilken fest hade vi det här. Men istället så försöker de med Thomas Kabele. Vi får se. Detroit spelade som sagt igår och då vet man aldrig hur det är dagen efter. Men det är kul att det är här och det ska bli roligt att se.
Ja, nu ska jag inte jinxa någonting här hit och dit. Kanske bra för Detroit skulle för sig då, men jag tycker det, i år har det varit extra tydligt att lagen har haft svårt i back-to-back-matcher, alltså i den andra matchen. Ja. Jag tycker det har varit väldigt mycket förluster då. Och stora förluster. Så att, ja. Vi får se hur det artar sig ikväll. Ja.
Utanför St. Louis som var här häromdagen.
Ja.
Och sen åkte ut direkt och vann även i New Jersey dagen efter.
Ja, nollade i New Jersey.
Ja. Ja. Men St. Louis är väldigt... De har kommit igång på allvar.
Ja, vi satt ju... Var det inte så att vi satt och halvsågade St. Louis förra veckan?
Jo, det kändes som de inte alls hade fått lyckats spela sitt spel som man är van vid att de gör i början av säsongen.
Grundseriemaskinen.
Ja, precis. Men de har inte känts lika tunga och lika obevekliga. Det har varit något tveksamt över dem, över spelet. Men nu är det som det ska igen. Det sa de själva också. De hade av oklara skäl haft svårt att spela som de ska, men
ja, du pratade ju med Berglund och gänget.
Ja, precis.
På Madison.
Ja, mycket pratade med Berglund och ja, det var intressant. Det man framförallt minns från den matchen kommer ju för evigt vara Vladimir Tarasenkos mål.
Ja, det blir svårt att ställa.
Lätt och årets snyggaste.
Ja. Tarasenko show. Man blev kallad, tror jag. Efter det målet alltså.
Jaha. Nu hänger jag inte med, nu är jag trög.
Nej, det var ju min, det var ju Göteborgsord, visst jag slängde in det.
Ja, men förklara den då, jag hänger inte med.
Ja, men Tarasenko show. Nej, den är dålig, den är Wennerholm-klass.
Ja, nu
ja, inte så jättebra.
Ekeliv i Högfot. Det var som jag skrev först, Maradonas slalomåkning genom Englands försvar i fotbolls-VM 86. Ja. Toppad med Foppa straff i Lillehammer.
Ja, det är två Mona Lisa på en gång.
Ja.
Jag tror faktiskt det målet är troligtvis det snyggaste den här säsongen oavsett vad som händer här näst. Det måste vara det. Det var ju sjukt snyggt alltså.
Han har fått gåvor från Gud, den mannen. Han var ju bra även i övrigt och sen var det han som avgjorde i New Jersey också.
Ja. Ja, han är uppe på en 14 poäng eller sånt där på hittills. Mer än en poäng per match. Han har slagit igenom, inte minst alltså verkligen tagit ansvar här nu både, alltså, senaste matcherna tycker jag. För att St. Louis har ju 6 raka segrar. Då har de ändå saknat Stastny och T.J. Oshie och även Backes i flera matcher. Vilket gjort att Tarasenko fått en betydligt större roll och han har verkligen levererat och varit den ledande spelaren i St. Louis.
Ja.
Jag tycker han är bra i intervjuer också. Han har ju en kraftig rysk brytning, men han har ändå liksom han säger väldigt kloka saker tycker jag. Och tar ansvar. Han pratar väldigt mycket om laget före jaget.
Efter Rangers-matchen där så var det, då pratade han inte med media. Lokal St. Louis-medlare var ju väldigt ledsna och upprörda.
Ja.
För att någon gång man vill prata med en spelare så är det efter sådana mål.
Ja, efter den målet så vill man ju ha ett citat liksom.
Han säger, men han är lite selektiv, som så många ryssar i ligan. Det är bara Ovechkin som pratar hela tiden. Ja. Datsyuk pratar aldrig i Detroit. Och Malkin är mycket sparsam med sina mediala framträdanden.
Ja, det stämmer. Datsyuk har ju verkligen blivit känd för att ha vara medieskygg alltså. Och inte säga så mycket när väl blir intervjuad.
Han är ju rädd. Det är tydligen så att han... han tycker det är obehagligt att prata engelska i offentliga sammanhang. Han är skäms för att han tycker sin engelska är så dålig. Det är tråkigt. Han är tydligen väldigt... Enligt lagkandidaterna så är han väldigt, egentligen väldigt rolig och charmig.
Ja, precis. Det har man förstått. Zetterberg och flera har kallat han är typ lagets pajas i princip. Nej, men att han är roligast i laget.
Ja.
Ja.
Ja. Men jag pratade med Berglund angående att du kallar honom en underskattad.
Ja,
nej, jag sa, vi pratade inte om det. Men han pratade om att besviken på att han, det känns, han tyckte inte att han hade kommit igång, att han haft väldigt mycket otur. Så han var glad över att han hade väldigt mycket tur mot Rangers, och han gjorde ett mål där, sitt första för säsongen, som inte direkt var Tarasenko-klass på. Han ramlade framför, alltså en resa, och när han reser sig så sköts en puck på honom som gick in. Ja. Men han var alltså väldigt glad och hoppas att kanske kan det lossna när man har fått sånt frit.
Ja, ja, nej, Berglund, det, jag tycker de är, han är, jag har sett lite bättre ut för han också på sista tiden rent spelmässigt också, liksom för en sån som Juri Lehteren som de plockade från KHL, som har gjort en hel del poäng och blivit andra center där. Till och med fått chansen i första sedan vissa matcher.
Ja.
Han ser rätt bra ut för St. Louis, och när de är skadefria helt så borde ju de vara en, då vet man ju inte vad som ska hända där. Då borde de ju vara, ja, i alla fall grundseriemässigt en väldigt, väldigt svårslagna.
Ja, nu leder de i Central-divisionen igen, och det är så det känns som det ska vara och kommer att vara.
Ja. Och sen det
ska vara de och Chicago som kan ha lite större problem just nu. Men...
ja.
Men det är som sagt, det är rätt givet att de ska vara där. På samma sätt är det väl ingen större överraskning att Pittsburgh har börjat leverera på allvar.
Ja, Pittsburgh är ju fruktansvärt bra just nu. Alltså, de är...
Fem
raka, exakt. Och när Minnesota lyckades få hål på dem i natt...
18 obesvarade mål också.
Exakt, ja. Vilket är, jag tror det var det bästa sedan 2003 eller sånt där i NHL. Den längsta streaken.
Ja, den längsta streaken någonsin är på 19. Så att, de var ju på väg väldigt på höga nivåer där.
Ja, ja. Och du snackade ju med Hörnqvist förra veckan där.
Precis, jag var ju i Pittsburgh förra veckan och såg dem och pratade med dem. Och ja, jag hävdade att det är den där Genotonic-kedjan som han bildar med, det är han som är toniken, Sydney som är...
Han sa ju det själv till och med.
Ja, Sydney är ginnet. Men vi kan lägga till att Chris Kunitz som är viktig, han är då citronskivan. Eller isen.
Ja, just det. Ja. Nej, Chris Kunitz har ju också väldigt mycket poäng den här säsongen.
Och också då powerplay.
Ja.
Det är de,
overkligt
de,
bra.
Ja, de tre kompletteras av Malkin och Chris Letang, första uppsättningen. Och ja, jag såg till exempel Enroth sa det när Buffalo hade spelat mot dem, att ja, det är bästa powerplay-uppställning han någonsin har sett.
Ja.
Men, och det är svårt att komma på en bättre.
Nej, med tanke på att de har såna enorma... alltså, dels är det ju Malkin och Crosby liksom de största spelgenierna vi har i dagens hockey i princip. Ja. Och sen Hörnqvist som är helt, en av världens bästa framför mål. Ja. Och så Letang som nu är tillbaka i fullt slag och som är grym på pointen där. Och så Chris Kunitz som också är väldigt bra runt kassen och har ett grymt skott och är grym på att förvalta det som Crosby och Malkin vaskar fram.
Ja, och de där fyra har ju varit tillsammans länge. Men det är som att Hörnqvist är den sista pusselbiten med sina Holmström egenskaper runt kassen. Och även har ett... skillnaden är att han har ett bra skott och inte är blyg direkt.
Nej.
Mycket.
Nej, han kan ju verkligen gasa på alltså, och skjuta extremt mycket. Alltså, han tar verkligen för sig. Alltså. Han är inte rädd för att spela med crossbenet där, utan han är verkligen inte. Gino Tonic-citatet för övrigt. Jag har ju spritt sig ganska bra i Pittsburgh själv.
Ja, det verkar. Ja, vi hoppas det, att det kommer att bli Gino Tonic-kedjan. Ja. Det skulle vara stort att lansera det.
Ja, ja. Nej, det...
Men han trivs också. Alltså, pratar mycket om det. Han... är ju inte ledsen att ha blivit tradad från Nashville. Det var som Douglas Murray sa när han blev tradad dit för två säsonger sedan. Ja, blir man ledsen för att man tradas till Pittsburgh, då håller man på med hockey av fel anledning.
Ja.
Det utstrålar ju Hörnqvist också. Han
lyser av spelglädje.
Ja, lyser av spelglädje och har en jävla energi och tycker uppenbarligen att det här är fantastiskt. Han sa det också häromdagen att Crosby och Kunitz är den bästa kedjekandidat jag någonsin har haft. Och det är bara ren fest.
Ja, jag tyckte jag läste det var något år sedan, men att Pittsburgh är den bästa stan att bo i USA också.
Ja, det håller jag däremot inte.
Nej.
Okay. Nu har inte jag bott där. Men jag tycker den ligger lite av ett tipp.
Halv off.
ja, lite off i västra Pennsylvania. Men det är fint, det är fint.
Consol Energy Center är väl ingen dum arena?
Nej, den är verkligen en favorit. Och gillar man sport så är Pittsburgh väldigt bra stad. Ja. Man har ju fotbollslag, hopplag och baseballlag.
Ja.
Ja, och som alla spelar inne i stan. Det är kompakt och så.
41% powerplay ska vi säga också. Det är ju helt overkliga siffror så här långt in i säsongen.
Ja. Ja, det finns fler som levererar som kanske väntat. Anaheim är ju, leder hela etta i sammanlagda tabellen. Men det finns några som överraskar väldigt mycket nu också.
Ja.
Vi har varit inne på Nashville förut och de fortsätter väl okej i alla fall.
Ja, men får man säga. Därför måste vi namedroppa bara Filip Forsberg återigen. Alltså, som bara en poäng per match hittills. Alltså, det är ju...
Etta i rookie-ligan. Nu också etta i plus minus.
Ja, han leder alltså plus minus-ligan.
Ja.
Plus 14 är skrivande stund. Eller skrivande stund. Nu var jag alldeles för arbetsskadad.
Och Strolle är tvåa.
Ja, plus 13. Två svenskar som toppar en plus minus-ligan.
Men ni är såna här fancy analysmänniskor. Ni gillar väl inte plus minus riktigt? Ni tycker inte att den säger så mycket?
Ja, jag ska inte ge mig hän fullständigt till Fancy Stats gänget där, men ja, jag tycker plus minus kan säga lite grann ändå.
Ja. Ja, det är i alla fall en så länge den ligan där är ju har vi status.
Ja, det har den ju faktiskt. Den är ju omnämnd i många sammanhang i alla fall.
Men du, de fick stryk mot då Nashville fick stryk på bortalag för några dagar sedan här mot som håller på att segra upp, som är väldigt överraskning för mig, och det är Winnipeg.
Ja, Winnipeg har gjorde en enormt stark bortaturné, alltså när de hade fyra raka matcher på i öst, och de mötte de Rangers, och de mötte väl Washington och
de var här på Garden och var med 1-0 och visade sig vara. Mitt intryck var att de är väldigt svåra att spela mot. Tunga och jobbiga.
Ja, de nollade till och med Rangers där.
Ja.
Pavel ensam alla. Nej, men jag håller med dig där. De slog ju Chicago också. Nollade väl dem när Hutchinson stod i mål.
Just det.
De tappade bara poäng mot Devils. Den matchen gick till förlängning. Straffa till och med, tror jag.
Men alltså, det är mycket överraskande. Jag trodde att de skulle vara liksom... De kändes så profillösa och middle of the road... Och alldeles för svår konkurrens i divisionen och så. Och sen, men det var någon som sa att Winnipeg är en sleeper. Och kan komma att blomma ut.
Ja, vi var ju nästan lite oförskämda i våran, när vi skulle prata om alla lagen för säsongen. Då var vi ju riktigt korthuggna där när vi pratade om Winnipeg. Och sa att de kommer ändå komma i botten, så det är ingen idé. Men kollar man på deras uppställning så tycker jag inte att den är så dålig. För deras aber tycker jag framförallt har varit målvaktsspelet. Att de... Hur hårt de än har jobbat så har de släppt in för enkla mål på grund av att Pavlets inte riktigt hållit måtten som första keeper i NHL. Men han har ju riktigt bra statistik den här säsongen och varit väldigt bra, inte minst med den här bortaturnén. Och sen tycker jag liksom, de har ju ett antal målskyttar nu när de är rätt skadefria i Ladd som har varit bra och Brian Little och Scheifele som ju har fått ett litet genombrott inte minst förra säsongen. Sen Evander Kane är tillbaka nu också.
Och
Dustin Byfuglien
jobbar hårt. Ja, Byfuglien har en ny vår här på hösten.
Han är ju...
Men det som förvånar mig också när jag såg dem mot Rangers är att de känns just tunga och väldigt fysiska.
Ja, de är ett storväxtlag. Det är inget snack om det. Jag tycker att backuppsättningen är ju bra också. Där har de inga problem med. Sån som Mark Stewart nämner man ju aldrig, men han tycker jag är en riktigt stabil back. Och även Enström förstås och Bogosian och hela gänget där. Jacob Trouba. Alltså, så länge de har ett average målvaktsspel så är de ju rätt bra. Trots att de spelar i den här stentuffa divisionen. Kan de faktiskt.
Men just det här hårda, fysiska och väldigt Western Conference-artade spelet som jag har sett nu. Det har inte gjort något intryck av att det riktigt har varit så förut. Tidigare när de var Atlanta Thrashers så kändes de ju tvärtom. Precis.
Nej, vindlätten liksom.
Ja, precis.
Då hade de en liten annan stomma i alla fall i huvudparten av Atlanta Thrashers-tiden med Kowalczyk och Hossa och Koslov och allt de heter då. Men det kanske är en liten Paul Maurice-effekt där också.
Kanske det, ja. Och det är så, om nu Andrew Ladd är med i stommen, så det är ju en... Det är ju en
hård. Det är en av de hårdaste spelarna. Lite ja. Shane Doan-snubbe.
Ja, precis. Så, okay. Ja, men det... Man, vi får be om ursäkt för vår...
Diss,
för vår respektlöshet visar vi Winnipeg, som uppenbarligen är mycket bättre än vad vi förstod.
Ja, ja.
Ett annat lag i West där som vi inte heller trodde särskilt mycket på, framförallt inte jag, det är Calgary Flames då.
Ja, de måste vi definitivt prata om.
Stor överraskning också.
Enorm överraskning. De ligger väl till och med de ligger i toppen av tabellen.
Ja, nästan. De är på 18 poäng. 2 poäng bakom. Ja, det har Vancouver också. De är 2 poäng bakom Anaheim.
Ja, de är ändå bara 2 poäng bakom. Visserligen just nu med en match mer spelad, men 8 vinster och 4 förluster. Och ja. OT, det är ju, hade ju ingen trott, tror jag. Det hade nog nästan inte ens de själva tippat så här långt.
Nej, men de verkar ha fått till ett väldigt, väldigt bra kemi i det laget. Och det är väldigt mycket just lag.
Ja, det är verkligen ett lag alltså.
Ja.
De avslutar ju förra säsongen väldigt starkt också, men på ungefär samma sätt. Och de spelar ungefär på samma sätt nu. Alltså. Det är det här tunga lagmaskinen och kanske att de är lite underskattade också när de av motståndarlagen som kanske inte har 110% påkopplade varje natt. Nu var det lite taskiga, men...
Nej, men så har det säkert varit. De tar många på
sängen.
På sängen, ja, helt enkelt. Men sen är det nog, precis som du säger, det är enskilda spelare där som är underskattade också, tror jag. Du var ju faktiskt inne på några till exempel TJ Brody var det du pratade om.
Ja, precis. Alltså, det som är väldigt speciellt med Calgarys framfart här, det är ju att backarna har ju öst in poäng och mål. Alltså, ja. Giordano och Brody, båda två har ju uppe på 13 poäng på 14 matcher, varav 4-5 mål var, tror jag. Även Dennis Wideman har 5 mål, backen. Det är ju, om man jämför med Detroit, som har 2 mål av backarna. Calgary har ju kanske 20 mål av backarna nästan. Och det är väl så många NHL-coacher framhäver idag, inte minst Babcock har väl sagt det. Nu har inte han den bästa backuppsättningen just att förfoga över, men det är mycket backarnas som är viktiga för lagen idag, så att komma snabbt ur zon och liksom ha ett quick transition game.
Ja.
Och inte fastna i egen zon för lätt.
Dessutom har ju Jonas Hiller var ju väldigt bra i kassen. Ja. Och det varnar ju du för att han är... Du kallar honom överskattad.
Eller underskattad, ja. Och jag sa ju det innan för säsongen också, att jag tyckte det fanns många lag som har haft lite målvaktsproblem som lätt kunde gett mer pengar till Hiller än vad han fick i Calgary. Alltså 4,5 miljoner för en så pass bra första målvakt, även om han hade svajit i Anaheim i slutet av för säsongen. Det tycker jag är ett underpris.
Ja.
Och han har varit, som du säger, han har varit fruktansvärt bra. Han gjorde en enorm räddning här om natten här mot Washington också. Han hade en tavla också förstås, men Hiller har varit otroligt stabil. Och även Kari Remo är ju en väldigt bra andremålvakt.
Ja, verkligen. Men sen är det nog, det finns underskattade forwards. Han är den unge Ekelid-favoriten Johnny Gaudreau.
Visst.
Han har ju varit bra.
Precis.
Mm. Men de har också sådana som man inte tänker så mycket. Jiri Hudler har ju varit bra, som jag trodde var liksom, hade gjort sitt.
Halvt hånad när han lämnade Detroit liksom.
Ja.
Var ju absolut ingen Babcock-favorit.
Nej, men precis.
Han gör ju poäng liksom.
Ja.
Och han funkar i det där kollektivet. Och även Sean Monahan.
Sean Monahan, ja, precis. Och namn som jag tycker man inte har hört alls mycket. Josh Juris,
ja, som de kallar upp här. Och som gjort mycket poäng.
Ja, en stor överraskning. Men roligt att ett lag utan så stora stjärnor lyckas just samla sig i ett framgångsrikt kollektiv. Och då får man väl ge den elake coachen Hartley lite plus också.
Lite cred, ja.
Han är känd för att vara ett riktigt arsle.
Ja, han är superarsle. Ja. Men ja, han som faktiskt var i Atlanta under deras softperioden, men då funkar det inte.
Inte alls.
Nej, han fick inte fart på Kowalczyk och Hossa och gänget där.
Det är också han som är, vad heter han, Tortorellas...
Största antagonist.
ja, Nemesis.
Liksom. De hatar varandra av hela sitt hjärta.
Ja, han visste precis vilka knappar han skulle trycka på också. Torella helt i balans.
Ja,
ja. Ja, en överraskning. Och deras divisionskonkurrent Vancouver tycker jag också har... Det är väl inte lika stor överraskning, men... De är bra.
Ja, just nu känns ju de som ett slutspelslag definitivt. Vi var inne på att det kan bli tufft att spränga förra årets upplaga av slutspelslag. För Vancouver till exempel, att spränga sig in där. Vi trodde mycket på Dallas som har det blytungt just nu med 5 raka torsk.
Ja.
Nej, men det ser bra ut för Vancouver att snacka om. Det har vi varit inne på tidigare. För att, det är bara att instämma nu att Verbata är en supervärmning till tvillingarna.
Precis.
Och Willie Desjardins som coach har ju gett dem ett enormt lyft också.
Men nu på senare 3-4 matcherna har de fått igång sin secondary scoring väldigt bra också.
Ja, Bonino till.
Den första kedjan utan även kedjan som Bonino leder har åstadkommit en hel del.
Ja, Edler har gjort ett par kassar också på backplatsen.
Ja, de hade en väldigt bra match borta mot Colorado. Då låg de under med 2-0 efter första perioden. Och sen gjorde de 5 raka mål och vann med 5-2.
Ja, det är ju rätt starkt får man säga. Calgary som är, eller Colorado som är så hemmastarka.
Ja, fast har det väldigt svårt i år också.
Ja.
Det verkar som att det där inte bara var någon jobbig fluktuation i början av serien. Utan de har en... Den här laget har en... Sophomore slump med Patrick Roy, så är det ju bara.
Ja, det är tydligt. Och det är som vi var inne på att det kunde bli så för Calgary, eller för Colorado att var det något av de här topplagen i Central Divisionen som skulle tappa lite så var det kanske Colorado. Och även Dallas, alltså, det är de här lagen som har väldigt mycket spets och potential men som är lite för ojämna ändå.
Ja.
För att kanske... i det här läget kunna ta nästa steg. De blir svajiga liksom.
Ja, Dallas tror jag fortfarande mycket på faktiskt. De tror jag kommer få ordning på det här. Jag är tveksamt i Colorado. Men Minnesota och Chicago är väl också små överraskningar att de faktiskt inte ligger på slutspelsplatsen.
Nej, Minnesota som ju har tappat nu och Chicago också lite grann. Jag som tog kul att Minnesota är i början. Supercourse i laget och breda liksom verkligen, men jag såg lite av nattens match mot Pittsburgh. Det var Pittsburgh klart bättre faktiskt. De har ju väldiga problem med powerplay förstås.
Ja, det har de. Gjorde sitt första mål, det var första powerplay målet på hela säsongen.
Ja.
Häromdagen.
Ja.
Mer väntat tycker jag är att Los Angeles Kings åkte på en östturné här och bara fick stryk och stryk och stryk. Regerande mästarna såg riktigt bedrövliga ut. Men det är ju de det.
Ja,
Bohemerna hade ingen riktig lust att vara ute här på östkusten.
Nej.
Så de fick stryka Carolina.
Nu nollade av det. Nej, det blev de inte.
Men det är ju så. Jo, det blev väl nollade mot...
Nej, jag blandade ihop det lite. Det var väl... Ja, i alla fall. Carolina lyckades ju nolla Arizona i alla fall.
Ja, som också haft väldiga problem. Nu har de vunnit 2 dagar, men det såg ju riktigt illa ut. De låg ju sist i väster.
Ja.
Men det är en bräcklig trupp utan djup.
Nej, absolut. Och när de inte har målvaktsspel i form av... om du tänker på Arizona i Mike Smith där, så ser det väldigt, väldigt tungt ut. Alltså.
Ja, men skillnaden mellan dem och Los Angeles är att man vet att Los Angeles kommer att spela en helt annan hockey när de drar ihop sig.
De gick på 55% där i sin östturné.
Ja, och sen kommer de komma upp kanske på 80% under andra halvan av grundserien. Men sen blir det slutspel och då...
Då är det 110%.
Ja, precis. Ja, men du, det finns de som har problem med... De leder ju nu då, men stackars Anaheim har målvaktsproblem.
Ja, det var ju till och med så att Dwayne Rolosson fick hoppa in som alltså målvaktskeepen, eller målvaktstränaren, 45 år gammal, fick sitta på bänken här.
Ja, precis.
Och Jason LeBarbera, som vi inte hade någon som helst tanke på skulle stå en enda match för Anaheim inför säsongen, han fick hoppa in när både Andersen och Gibson plötsligt skadade sig.
Precis, och då kommer han, Mr. Journeyman, in.
Han är verkligen en journeyman.
Finns.
Ja. Nej, och jag tyckte jag läste att Gibson kan bli borta i länge, alltså över en månad.
Ja, det var ljumsken som gick så.
Anders känner väl på väg tillbaka. Tränat på is och så här.
Ja, han var, det var inte så allvarligt. Nej. Men ja, vad gäller skador finns det de som har ännu värre. Och det har fått effekter. Columbus,
oj,
ja. En liten favorit i början. De har ju deras omkring som ser ut som ett avsnitt av MASH. De är, 8 spelare borta.
Ja, shit alltså. De har haft alltså, bakslag på bakslag. När de väl har lyckats få tillbaka några spelare, då har nästa tunga pjäs gått sönder.
Ja.
De har faktiskt 6 raka förluster nu. De ligger i botten där med Buffalo och Carolina i öst.
Ja. Ja, så var det ju inte riktigt tänkt. Och det är ju riktigt tungt att komma. Nu är de alltså 6 poäng efter. Och det
blir tufft.
Ja, det blir tufft. Även om de får tillbaks viktiga spelare så småningom.
Ja, Boone Jenner som var missa hela säsongen var tillbaka senast. Men då fick de ju ändå stryk mot Carolina hemma och var ju skitdålig liksom.
Ja.
Faktiskt i den matchen. Jag tror de inte tog sig över 20 skott på hemmaplan faktiskt. Men det är ju så, när man har mycket skador blir det väldigt tufft. Jag menar en sån som Nathan Horton som de ju prestigevärvade här förra sommaren.
Ja, de har inte haft mycket nytta av det inte.
Nej, han kan ju tvingas lägga av tyvärr på grund av sina ryggproblem. Han har ju enorma problem i ryggen. Så att, och det vore ju väldigt sorgligt med tanke på att han har väl inte ens kommit över 30-strecket. Och är ju en duktig målskytt som är kapabel för en 40 mål per säsong. I ett lag som inte gör så där våldsamt mycket mål. Och nu är det troligt att Johnson blir avstängd för sin tackling där. Natten och Wisniewski är borta i nuläget. Bobrovski, första målvakten, är borta. Anisimov och Letestu, Ryan Murray, Dubinsky. Det är tunga namn.
Ja, det är det verkligen. Ja, stackars Columbus.
Columbus som sålde över 10 000 säsongsbiljetter inför säsongen.
Ja, det här var säsongen när de skulle verkligen skulle ta nästa steg.
Ja, exakt. Men nu har de fått otur, rent ut sagt.
Ja.
Faktiskt.
Oj. Deras divisionskonkurrent Washington har inte lika stora problem med skador, men de har problem ändå.
Och Barry Trotz är ju, han håller på att tappa det nu. Han är galen.
Det tog inte lång tid för honom att få spel på den här truppen. Han sa efter förlustmatchen mot Arizona var det väl, när de tappade ledning, att antingen förändras attityden i den här spelartruppen eller så förändrar jag spelartruppen.
Rent personalmässigt, sånt där.
Ja.
Ja, han var ute och rantade ordentligt där.
Och ja, man kan ju kanske förstå honom. Oväntat, de var ju så bra i början faktiskt. Överraskande positivt i början med Trotz som coach. Och nu har det kärvat ihop sig helt. Och jag vet inte om det är just det, om det är fel på attityden. Är det så?
Ja, jag vet faktiskt inte vad man ska säga. Alltså det kan ju vara det, för att Washington har ju enormt mycket potential och väldigt mycket skill i laget. Men tidigare år, även under Bruce Boudreau, vilket ju var ett antal år sedan nu, så har de ju haft lite mentala problem ändå.
Ja.
På något sätt. Det har varit lite svårt med dynamiken kanske där, i det mentala spelet hos laget. Alltså jag vet inte. Det känns inte helt stabilt.
I början såg det ut som att Ovechkin tänkte anpassa sig till Trotz och faktiskt blev lite mer lagspelare och tog större ansvar defensivt.
Ja, det gjorde han ju verkligen.
Men då kommer istället, då stannade hans produktion av. Han är fem matcher i rad utan poäng. Och det
rekord mycket.
Ja, det är bottenrekord för hans del.
Ja. Han gjorde någon kasse och var ju bra mot Arizona. Han gjorde väl 4 pinnar i den matchen, men men ja, han har haft det väldigt trögt ändå, får man säga, den senaste, ja, den här säsongen är överlag.
Med målet nu när de förlorade igår natt, vilka var det mot nu då?
Var det Calgary? Var det?
Ja, såklart. Precis.
Såklart.
Men då har det varit övertidsförlust. Men då gjorde han ju mål igen. Så nu är han Washingtons bästa poängkung genom alla tider. Han passerade Peter Bondra.
Ja, det gjorde han. Det var ju nostalgiskt att passera Peter Bondra.
Ja. Men jag vet inte vad de ska göra. Alltså, Washington har haft såna här konstiga svackor förr. Det var ju något år när de förlorade 11 matcher i rad eller vad det var.
Ja.
Ett HBO-år. När
ja, 24/7 var det fuck you, fuck you, fucking fuck you.
Ja, det var så otroligt deppigt där då. Brukar kunna komma, brukar kunna bryta sig ur den där. Vi får se om Trots klarar av det. Just nu är det...
Ja, han har ju ruskat om ordentligt i serierna hit och dit. Och Eric Fehr var i första kedjan och nu är han upp, scratchad. Och Tom Wilson är uppe i första kedjan. Och Burakovsky har fått lite mindre speltid på slutet. Det har varit mycket hit och dit. Braden Holtby som börjar säsongen väldigt bra har ju, inte, har ju varit väldigt skakig här sista matchen. Har släppt in mycket mål.
Ja.
Men och mycket, mycket turnovers har det varit. Även på backarna som jag tycker är på pappret ser väldigt bra ut. Så, ja. Men jag tror ändå Washington är ett slutspelslag faktiskt. Om de bara lyckas vända det här. Det känns ju som att Trotz är en sån coach som ska klara av det.
Ja, om man tycker.
Han är väl ändå mister kontinuitet normalt sett.
Ja.
Men det här är en ny utmaning för honom. Ändå.
Ja. Men det är ett annat lag som plötsligt har fått problem som ju var den stora överraskningen, eller över, men som var den stora succén i början av säsongen, de första veckorna. I Montreal då, de kändes ju som de hade tagit över rollen som laget man måste slå i,
ja,
i
öst. The new Boston of Est.
Ja. Men riktigt brutala förluster på slutet.
Ja, alltså riktiga stjärnsmällar så här, blåsta av banan förluster ungefär.
Ja.
Alltså, ja. Mot Chicago här om natten, 0-5 totalt, ja, utspelade på hemmaplan.
Calgary-matchen innan.
Calgary-matchen, alltså 11-30 i skott efter två perioder mot Calgary hemma.
Ja.
Men det är som min polare Sim var inne på också. Även när de vann så otroligt mycket matcher där i början, han är ju Habs-supporter, tyckte han att de spelade ett halvdasset liksom. Men de hade tur, de lyckades vända mycket matcher. De, överlag den här säsongen har de ju förlorat 11 av 13 första perioder.
Och vad är problemet då? Jag har inte sett dem så mycket, måste jag erkänna, i de här matcherna, så jag vet inte riktigt vad är som de begår för fel.
Nej, de har ju lyckats vända, alltså de har ju spelat så här halvdassigt och så har de lyckats komma ikapp i tredje perioden och vinna med undermålet i väldigt mycket matcher i början där. Men det är många spelare som inte varit på topp, alltså Carey Price har ju varit rätt mänsklig här sista matcherna och PK Subban har ju inte öst in poäng i den takten som man kanske trodde och Max Pacioretty och sådana här killar som ska göra mål har ju inte riktigt gjort det. Jiri Sekart, som ju jag hyllar så mycket inför säsongen, han har inte spelat sedan 18 oktober. Han har varit superpetad. Och nu ryktas det till och med att han skiter i det och drar till KHL istället. Nej, det har varit lite för... Som Lars Eller har ju till och med varit lite trade-rykten på. Så att, det är ingen som riktigt är i form, helt enkelt.
Nej, Therrien får vända det här snabbt, annars kan det bli krav på hans ett par matcher till av den här sorten, så då ligger han plötsligt pyrt till.
I alla fall om man är i Montreal.
Precis, jag menar det, i Montreal är det ju så.
Ja. Nej, det men ja, jag har svårt att se, alltså jag förstår inte riktigt ändå, för att jag var inte överraskad på något sätt över att de vann så mycket i början, för att de har ju, är ju så pass starka över alla lagdelar och det känns som ett lag som borde kunna hålla en jämn nivå. De gjorde ett otroligt starkt slutspel förra året. Men nu ser det otroligt dåligt ut. Riktigt dåligt. Tre raka torsk som de har varit katastrof i.
Ja.
Så att, nej, men jag tror de kommer vända det hyfsat snabbt. Det är inte krisen med tanke på att de fortfarande ligger i toppen av tabellen tack vare sin enorma start.
Det är bara sådana häpnadsväckande förluster.
Ja, jo, exakt. Alltså,
även ja. New York Islanders starka i början har nu fått det tungt här på sin långa roadtrip, tre raka förluster.
Ja, precis. De är på roadtrip. Ja, de ser lite, det har blivit mycket tuffare för dem nu när de förlorar ju snöpligt mot Winnipeg där i sista hemmamatchen, en match som de kanske behövt vinna. Kom lite ur fas in i den här West-trippen nu.
Mm.
Jag har en kompis, Johan Wennerström, som är super Islanders-fan. Nej, han är inte nöjd med hur det har sett ut på slutet heller. Det är ju ett ganska ungt projekt, det här Islanders-bygget på något sätt. De är lite skakiga kanske. Och Halak har ju inte varit bra. Han har inte varit bra, Halak.
Nej. Man får ju också intryck i det, man har fått lära att de är väldigt mycket bättre än att få vara hemma på Long Island. Än just på långa roadtripper i avlägsna trakter. Då känns det som de tappar mycket nu på Islanders.
Ja, det är nog märkligt syndrom de drabbas av det.
Ja.
Nej, men jag tror att Islanders kommer faktiskt vara så här den här säsongen. De kommer vara upp och ner. Och sen kanske vi blev lite väl vad ska man säga, förtjusta i Johnny Boychuk-traden där när han, ja, han öste in mål där i början. Vi tänkte nu minns han har med en superbacksida när de har en sån back som Johnny Boychuk, och folk tyckte att han var värd 7,5 miljoner dollar per säsong och var det, allt vad det snackades om. Men, ja, han har ju ett fantastiskt skott och är stabil i defensiv zon, men överlag i sin karriär så har inte det varit någon enorm poängproducent egentligen. Så att, det är en bra NHL-back, men det är ju ingen elitback kanske.
Ja, vi får se. Jag tror att han går till slutspel.
Du tror det?
Ja, det tror jag. Ja, mycket. Så det, man kan nämna Ottawa som fortsätter vara hyggligt överraskande.
Ja, verkligen. Ja.
New Jersey, helt okej.
Okay. Ja, lite sådär. De har återigen harkat in i det här med att de har lite problem att göra mål igen. Men,
ja.
Och Corey Schneider får stå precis varenda match. Så han måste ju tröttna snart.
Tröttnar sjukskrivelse och stannar hemma.
Nej, och annars är det kanske lite kompensation med tanke på hur lite matcher han har fått stå sett i sin förmåga de senaste åren i både Vancouver och New Jersey.
Ja, jag såg coach DeBoer kommentera det här när han sa att i den mån målvakter blir slitna och trötta så är det under andra halvan av säsongen, så ännu oroar det honom inte alls att han har en stor arbetsbörda.
Nej, han har väl hanterat det hyfsat ändå. En helg natten så höll han ju på att hålla nollan mot självaste St. Louis. Men det var ju Tarasenko som avgjorde den matchen. 1-0.
Ja. Ja, du måste faktiskt, innan vi går in på din lista, vi måste kommentera. Det var ju lite pikant historia här.
Ja, du vill gå in på en viss Del Sotto, eller?
Ja. Porrstjärnan Lisa Ann, som jag antar är en stor Ekeliv-favorit.
Ja. Nej, jag ska inte påstå.
Ja, säger
jag. Nej, jag blev bara tvungen att skoja till.
Gick ut på Twitter och sågade Del Sotto för att han tjatar på henne så mycket om att hon ska fixa tjejer åt honom. Man hade dejtat honom för 2 år sedan, och sen dess har han hållit på och försökt få henne att skaffa fram andra tjejer. Och hon tröttnade ganska ordentligt på det här, såg det ut som. Och gick inte berätta det på Twitter. Och det vart ju... Oj.
Ja, det blev en stor snackis där. Alltså. Det, vilket man ju såklart förstår. Och det var ju... han är ju sjukt... han känner sig ju sjukt kränkt och embarrassed nu, Del Sotto. Alltså.
Har han sagt det?
Nej, men han har väl hintat lite. Han har väl inte pratat så mycket om det. Och han har väl avföljde väl henne på Twitter. Och,
han hade meddelat Flyers... PR-avdelning att om media ställer frågor om ämnet så ska man lämna rummet. Ja. Så man får höra så mycket mer om det där.
Ja. Men, är det inte så att de har farsaveckar också eller sånt där i Philadelphia?
Förlåt?
De har väl någon slags farsavecka i...
Ja, precis. De var ute på papparesan när den här storyn breakade, och det kan väl inte ha varit så jättekul att förklara för pappa kanske.
Inget populärt ämne att ta upp just då kanske.
Men framförallt, om han... Vad han nu än kan göra åt vad media ställer för frågor eller inte, det kommer att bli ett eländes trash-talkande på isen.
Ja.
Han kommer att få höra om detta.
Ja, du vet. Jag möter Steve Otto och Dustin Brown och så här. Ja. Det blir jobbigt alltså.
Ja, stackars Michael.
Ja,
usch. Dilda för sig, ja.
Även internt med Zach Vinello och så här liksom. Och de här kan snacka på. Ja.
Pikant.
Det är pikant, det är bra ord. Ja.
Ja. Du, men nu måste vi komma in på den här listan som du har...
Ja, vi har snackat på det, så ska vi hålla er någorlunda...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Tidsramen, så kanske vi ska dra igång. Ja, men det är de bästa europeerna i NHL.
Ja. Mm. Och du har gjort en topp 10-lista och jag har också... Ja.
Slängt ihop. Typ.
Ja.
Vem ska få nöjet att inleda?
Ja, det tycker jag du, eftersom det här känns som ditt projekt.
Okej, okay, ja. Ja, det var ju faktiskt... några lyssnare som hade på förslag att vi skulle ranka de 10 bästa europeerna. Därav idén kommer. Jag gjorde en lista som är helt baserad på den här säsongen. Jaha. Så jag har ju några riktiga tungviktare som saknas här, som kanske borde varit med egentligen.
Ja, det har ju så inte jag sett. Jag sitter rent generellt.
Nej, men det är bra. Då har vi lite differens. Ja. Och lyssnarna har ju lite den touchen också, att det är rent generellt. Så att jag, den här listan är baserad på hur de har spelat den här säsongen.
Okej.
Okay. Så att den är lite annorlunda. Men jag ska dra den någorlunda snabbt. Jag ska inte gå in för mycket på alla.
Du kan väl dra listan och sen kan vi diskutera efteråt. Du behöver inte diskutera varje namn. Då blir det för långgrann.
Ja, då tar det ju 55 minuter till. Nej, men på 10:e plats. Patrik Hörnqvist, faktiskt. Mm-hmm. Med tanke på hur bra han har varit den här säsongen. 9:e plats, Pavel Datsyuk.
Mm.
8:e plats, så här ska man egentligen inte göra, men då smällde jag ihop Sedinarna tillsammans.
Ja.
Jag vill inte ta någon av dem, och egentligen det är två individer.
Men jag förstår.
Ja. 7:e plats, Fredrik Andersen. 6:e plats, Vladimir Tarasenko. 5:e plats, Henrik Zetterberg.
Ja.
4:e plats, Pekka Rinne.
Ja.
3:e plats, Anton Strålman.
Oj, oj.
Ja. 2:a plats, Jevgeni Malkin.
Ja.
Och 1:a plats, Jake the Snake, Skorasek, Vorasek. Hela
veckan. Ja. Skräll.
Han var lite skräll. Det är ju kanske inte den bästa europeen i NHL. Jag tror inte han toppar din lista. Han toppar inte så många av lyssnarnas listor heller. Men jag bara ser på den här säsongen. Alltså, Vorasek är ju nästan att hota Crosby om poängligaledningen. Och har varit otroligt formstarkt de sista veckorna framförallt. Han har en enorm pondus just nu. Jag är extremt självförtroende på honom. Han spelade såklart med Chiro, vilket ju underlättar. Men han är fruktansvärt form just nu, Jakub Vorasek. Alltså, han är nästan omöjlig att ta pucken ifrån. Han gör mål och han gör assist. Och han är... Nej, jag toppar faktiskt listan med Jakub Vorasek. Bara för att jag ville göra det.
Ja, det var ju fint av dig.
Ja, ja jag kan... Var det något annat namn du reagerar på?
Det var lite roligt i och med att du sa just att det är årets säsong. Och då är det ju roligt att namn som Andersen så dyker upp, får man säga.
Ja, alltså Andersen, det var ju Gibson som fick stå första matchen och gjorde det riktigt dåligt, så kom Andersen in och har varit helt otrolig sen dess och vunnit i princip varenda match och har en enorm statistik, alltså nästan 95%, och visserligen skadad här lite på slutet, men är väl tillbaka när som helst. Dans kan jag ju dessutom, det är väl trevligt.
Precis.
Ja, han spelar ju i ett väldigt bra lag också såklart. Men ett bra lag ska ha en bra målakt för att vara bra också.
Precis.
Jag tyckte han definitivt förtjänade en plats på listan. Det är lite som, alltså inte riktigt jämförbart, men på något sätt ändå lite som när det var ju oklart vem av de unga målakterna Bishop och Lindbäck som skulle bli första målvakt i Tampa Bay förra året. Och Lindbäck fick chansen i första matchen. Gjorde den inte speciellt bra. Bishop kom in och var grym i nästa match. Och blev den givna första målvakten. Och nu är till och med Vesina nominerad. Det känns som att Andersen bortvalde första matchen. Och sen så kom han in och har varit... Det känns ju som Anaheims första målvakt just nu. Inget snabbt.
Ja, men du. Jag drar min lista också helt snabbt. Och den är inte alls på dina premisser. Utan det är rent generellt. Och en blandning av personliga favoriter och bra då.
Ja, absolut. Det låter trevligt.
Och då på 10:e plats har jag din etta, Voracek.
Ja, han fick plats i alla fall. Ja.
9:e plats, Marian Gaborik.
Ja.
8:e plats, Tukarask.
Ja, han platsar.
7:e, Erik Karlsson.
Ja.
6:a, Tarasenko. 5:a, Ovechkin. Alex Ovechkin, han spelar ett lag som heter Washington.
Ja, just
det. Sen har vi Henrik Zetterberg.
Ja.
Och på 3:e plats, Marian Hossa, som är en stor favorit.
Ja, okej. Okay. Det var en liten skräll ändå. Men, ja.
Ja. 2:a plats, Henrik Lundqvist. Och 1:a plats, Pavel Datsyuk. Pavel Datsyuk är kanske inte den bästa europeiska spelaren rent allmänt, men det är den jag tycker är roligast att se. För en, det finns ingen som är, när han är i form så finns det nog ingen som är roligare att titta på när han spelar ishockey.
Nej,
plus att ett av oss med.
Ja, jag tycker det är ett trevligt val, för att Det var som vi var inne på det första vi sa i den här podden, i det här avsnittet, att det finns få superstjärnor som är så bra i båda riktningarna. Det är ju möjligtvis Taves och Bergeron och Kopitar och så här, som är, ja, som är Selke-klass liksom.
Ja, alltså nu sa du ett namn som jag ändå här och måste ha in Kopitar för fan. Han ska ju vara på den här listan också.
Ja.
Jag tar bort någon och slänger in Kopitar högt upp.
Ja. Kopitar har väl haft lite halvknöligt den här säsongen, men han kommer ju leva igång så snart. Det vet ju alla. Men plus att Datsyuk är ju ändå, alltså, han är ju, som du säger, alltså, jämfört med de andra tvåvägscentrerna så är han så otroligt underhållande att se på.
Ja.
Hans klubbteknik är ju liksom oslagbar i princip.
Han gör saker ibland som chockar alla, inklusive lagkamraterna. Man brukar säga det när man har sett något han har gjort. De säger, ja, han kan få för sig under en straffavgörande att testa något han aldrig har testat förut, vare sig på träningen. Han bara använder sin fantasi och sin kreativitet och gör något helt galet.
Ja, exakt. Han har gjort några av de snyggaste straffmålen genom tiderna.
Ja, en artist.
En artist, och han kan slå passningar som är så geniala att medspelarna inte ens håller klubban i sig.
Ja, precis. Som här om sisten, vad det nu var för matchen, när han hade världens läge och alla trodde, nu försöker han med en back. Nej, han spelade tillbaka till Kronwall, så Kronwall fick avgöra istället. Helt ja.
Var det så, nu kanske jag bara hörde illa, då får jag be om ursäkt. Var det så att du inte hade med Malkin på listan, eller?
Hade jag inte det heller?
Nej, jag tror inte.
Ja, Malkin ska ju också vara med såklart.
Ja, du ser.
Förlåt.
Ja, men det finns många, många namn som inte, som egentligen är...
Hur kunde jag begå ett sånt misstag? Malkin och Kopitar är absolut med på min lista. Jag ber om ursäkt för detta slarv.
Den otroligt färgade Tampa Bay-supporten Jonathan Ekeliv tog ju faktiskt inte med Victor Hedman på listan. Trots att han började säsongen så bra, men det...
Hade han fortsatt och inte blivit skadad och fortsatt spela som han gjorde i början, då hade han varit svår att undvika, tror jag.
Ja, ja, då hade han kanske till och med kunnat vara med på toppen av listan.
Ja.
Jo. Ja. Men jag ska säga det också. Jag ställde ju frågan på Twitter. Om ni lyssnare har några förslag på topp 5 eller vilka som definitivt borde nämnas. Vår gode vän Linus Hugosson, Pro Hockey-redaktören.
Mm.
Han var ju dyngsnabb då och gav mig en liten pik. Han skrev någonting med att ja, det är väl Palat, Hedman, Strålman, Kutcherov och Goda som du som på din lista där.
Ja.
Ja. Lite mer, jag kan se lite längre än så, även om man inte kan tro det kanske. Men ja.
Det kan man inte tro.
Nej, det kan man inte tro. Jag vet det. Ja. Ska vi nämna några spelare som vi har fått på förslagen?
Ja,
det är ju mycket, mycket personliga favoriter, men självklart det är många som ska vara med också. Marcus Rundqvist står där. Malkin, Zäta, Ovi, Lundqvist och Bäckis. Vi har inte ens nämnt Bäckström.
Nej. Ja, han är ju bubblare såklart.
Ja, Alexander Ådjes skriver Erik Karlsson, Ovechkin, Malkin, Datsyuk, Rask. Bubblare, ja. Skriver han Vårasek. Joel Olsson har Malkin som etta, Kopitar, Tarasenko, Erik Karlsson, Fredrik Andersen. Vi har mängder med förslag här. Jag kan inte gå igenom allihopa, men ska vi ta något mer?
Jag får säga också ett namn som jag glömde, men som, om man ska se rent generellt i hela karriären och personlig förtjusning, så är Jaromir Jagr
väl. Ja.
Faktiskt.
Ja. Han är omnämnd av några lyssnare också.
Ja.
Han är ju en... Det är ju sensationellt att han är så pass bra fortfarande, trots att han är 63 år snart. Eller på sig.
Han sa det i Pittsburgh häromdagen när han var tillbaks, där han ju fortfarande blir utbuad då.
Ja.
När du kom hit 1990, kunde du föreställa dig att du skulle spela även 2014? Ja, visst, sa han. Återkom 2024 och se vad du säger då.
Ja, han är ju klockren i Jäger. Alltså. Han sa väl i somras att han siktar mer eller mindre på att spela till 50.
Ja.
Chris Chelios.
Precis. Ja.
Det är några stycken som var med. Oliver Ekman Larsson också, som ju jag hade som etta på mest underskattade NHL. Och det har jag fått lite bassning för att han jobbar med minus 13 i plus minus just nu. Men då vinklar jag om det lite och säger att plus minus spelar ingen roll.
Precis.
Helt plötsligt. Ja, vi har Kopita, Malkin, Ovechkin, Zetterberg, Rask, skriver Mattias Serkimuka. Viktor Söderberg, Datsjuk, Malkin, Zetterberg, Bäckström, Ovechkin. Naturligtvis ska ju Ovechkin vara med på en topp 10-lista generellt sett. Jag hade inte med honom på min.
Han var så förvånad över, tydligen.
Ja, jag blev lite förvånad över Marian Hossa. Så...
Marcel
Hossa hade varit en riktig skäl, men... Nej, Marian Hossa...
Så... Han är ju en fantastisk hockeyspelare.
Ja, jag vet, det är en fantastisk hockeyspelare. Jag hade ju, han gjorde ju dessutom sin 1000 NHL-poäng här, sen sist vi spelade in. Jag kanske är lite färgad av att jag valde han tidigt i fantasyligan, och så har han inte levererat i den takt som jag hade hoppats på. Nej, men det kan förstöra ens liv lite grann, jag hoppas. Nej.
Ditt humör är förstört av
honom. Ja, Marian också, jag hatar honom. Nej, men han är, ja, det är också en väldigt bra, ansvarsfull spelare med en fantastisk teknik och är väldigt sevärd.
Ja. Jo.
Också väldigt bra, trots att han börjar komma upp i åren han med också.
Yes.
Ja, jag hade någon som hade lite speciella namn som han ville ta också. Nu bläddrar jag förbi i rask takt här, tror jag. Det var någon som hade...
Pekka istället för Toka. Det kan man Toka är lite konstigt.
Ja, men Toka har haft det lite halvdasset precis mellan Boston den här säsongen. Nu har ju faktiskt Boston 7 segrar på sina 10 senaste.
Ja, de har börjat veva igång lite grann. Men visst. Men sett till helhet. Fast å andra sidan, jag håller med dig lite. Alltså, jag tycker Pekarinne är lite underskattad. När han är i sin allra bästa form, då tror jag han är Finlands absolut bästa målis. Jag har sett honom i matcher som har varit helt overkligt bra genom åren.
Han har så en otroligt bra kroppskontroll trots att han är så stor och lång. Alltså, vissa mål som är så långa, de är nästan för långa för sitt eget bästa, höll jag på att säga. Nej, men lite så. Och jag vill hävda att vi kan prata om Filip Forsberg, vi kan prata om Mike Ribeiro som var sensationell hittills i Nashville, och James Neal-traden och allt vad det här. Men den största anledningen till, och Peter Laviolettes inträde där, men den största anledningen är ju att Pekarinen är skadefri och numera klockan är första målvakt i Nashville. Han har varit otroligt bra i början av den här säsongen.
Ja,
det är viktigt med en, väldigt viktigt med en bra målvakt.
Det är två, men det är inte något nytt, men det är ändå imponerande att Finland har två sådana här fantastiska världsklassmålvakter.
Ja, alltså shit vad de, ja. Och det har vi ju nämnt 100 gånger, men alltså de har ju fler första målvakter som Kari Lehtonen och Antiniemi och Kari Remo som nästan skulle hålla som första keeper i NHL, och Niklas Bäckström och
ja,
så vidare.
Visst. Apropå finländare så finns det en till som skulle ha blivit aktuell på min lista om han inte var så att karriären ser ut att vara över nu då, på grund av otrevliga proppar i ben. Och det är Kimmo Timonen. Han har ju börjat bli gammal, men sett hela karriären så är han ju någon slags finsk mini-lidas. En av mina absoluta favoritbackar, så han hade nog slagits in här.
Ja, absolut. En otroligt. Det är jättetråkigt det där, så att det blir så ovärdigt slut med inom frågetecken där. Det är inte säkert att det är slut, men
inom frågetecken.
Ja, det är jättekonstigt formulerat. Men... Ja, vi hoppas verkligen att han kan komma tillbaka, men det ser inte helt positivt ut faktiskt.
Nej. För
vår vän, den gode Kimmo Timonen. Det var någon som det här kommer du hylla. Det var någon som tyckte att Zuccarello skulle nämnas.
Ja, ja. Ja, men inte annat så för att det är väldigt roligt att ha med en norrman.
Ja.
Den här listan går ju utöka till att vi tar de bästa ryska, bästa tjeckiska, bästa finska, bästa svenska.
Man skulle få väldigt bra namn då också.
Ner till bästa norrman. Ja. Det finns ju bara. Men han har haft lite trög start på säsongen och nu är han skadad, men lär vara tillbaka mot Detroit. Och jag tror att det, precis som förra säsongen, om man väl får göra något mål nu så tror jag det kommer att lossna för den. Han är också en artist.
Ja, ja. Det är sant. Robin Rosendahl, han blir din nya favorit här, för att nummer ett på listan, Marian Hossa.
Ja, titta! Ser,
han har förstått, han har fattat det.
Insikter i det här.
Ja. Per Karlsson, Pertan, Mittbacken i AIK fotboll, han håller också med dig. Pavel Datsyuk är den bästa spelaren i bästa europeen igen väl.
Är det han? Är det alltså AIKs mittback?
Ja, just det.
Är ni kompisar?
Nej, men Per Karlsson verkar vara NHL intresserad i allra högsta grad. Det tycker vi ju väldigt mycket om.
Ja, coolt.
Det är coolt faktiskt.
Ja.
Precis som Pontus Wernbloom med Die Hard Philadelphia 5. Ja. Sitter uppe på nätterna och kikar där från Ryssland.
Jaha. Mm. Upp och ner måste den upplevelsen vara i år. De är väldigt förutsägbara, Philadelphia. Ena stunden bra, nästa är katastrofal.
Ja, verkligen alltså. Det är ganska kul att följa den kanske största Philadelphia-supporten i Sverige, Niklas Wiberg på Twitter under Philadelphia-matchen. Så alltså, där är det humörsvängningar.
Alltså. Ja, det kan man lugnt säga. Ja, det är bland de mest underhållande som finns när han blir arg på sitt favoritlag.
Ja, det är
en total katastrof och fruktansvärt värdelös.
Ja, de kan vara så värdelösa så att de är inte värd att leva nästan. På sig. Nej, men det är en sån där brutala sångare.
Alltså. Ja.
Ja, men han är ärlig. Jens Arby, han tycker Lundqvist, Thomas Hertel, Erik Karlsson, Ovi och Ulf Samuelsson.
Det var en sällsam lista.
Det var en sällsam lista, ja. Ja, det finns många bud om detta, men vi kanske ska börja runda av.
Ja, vi ska kanske göra det. Jag ska göra mig ordning här, ta fram en fin kostym och väja slips och ta mig till garden så sakteliga. Börja på mitt intro och spela in ett nytt videoinslag till Hockeystudion som går på lördagskvällarna. Där jag har ju utvecklats till något slags punkigt inslag jag gör.
Med det är väldigt underground alltså. Det...
Ja, och ha kul med Johan Garpen där framförallt.
Ja, just det. Ja, det där är värt att se. Det går att hitta alla avsnitt på Aftonbladet om man letar sig in till Bjurmans dagbok på något sätt i Hockeystudion.
Ja.
Nummer 38 är vi inne på i avsnittsväg. Då ska vi sätta den bästa nummer 38 NHL idag. Det finns, som du har varit inne på, nu börjar det bli tunnas ut lite där, vissa nummer.
Ja.
Inte fullt med nummer 38 i NHL faktiskt. Men vi har en svensk som kanske får sitt genombrott i år. Han har i alla fall gjort två baljer. William Karlsson.
Ja.
Jobbar med nummer 38. Ja. Och sen finns det en spelare som jag är svag för och som jag har i mitt fantasylag. Boone Jenner som är på väg, som är tillbaka från skada.
Nummer 38.
Columbus, precis. En spelare som har gjort över nästan 700 matcher och som vi aldrig någonsin har nämnt i den här podden. Spelar i Dallas Stars och heter Vernon Fiddler.
Jo, men det måste jag väl ha nämnt.
Ja, du gillar ju hans namn, ja. Precis.
Ja, han låter ju som att han spelar gitarr i ett rompband i Nashville.
Ja, det är så.
Ett riktigt, riktigt fantastiskt musiknamn. Vernon Fiddler.
Ja, det ska jag säga. En hårt jobbande och lite små skojig spelare att titta på.
Jag vill också hitta Vernon. Vernon Bjurman.
Ja.
Kalla mig Vernon.
Ja. Bjurman Fiddler, det är också det.
Bjurman Fiddler, du blir väl Per Fiddler?
Ja, det är sant. Ja, nej men den bästa nummer 38 genom tiderna, då vill jag bara lyfta fram en spelare i det här sammanhanget som jag tycker vi kan avsluta lite ärofyllt och hedersamt. Att säga att den bästa nummer 38 i NHL genom tiderna, det är Pavel Domitra. Vila i frid.
Ja, ja. Mm. Absolut.
Som tyvärr förolyckades på Jaroslavl-planet där, 2011. Yes. En enorm skicklig slovak i framförallt St. Louis Blues början av 2000-talet.
Ja, när jag var och hälsade på Rickard Persson i St. Louis på 2000, då var det som att han höll på att slå igenom det. Då var han den stora forwardstjärnan i laget bakom, framför Al McInnes och Chris Pronger.
Ja. Mm. Ja, de hade ett fantastiskt bra lag då.
Då var han Montreals general manager, var back där också. Vad heter han?
Bergevin.
Förlåt?
Tänker du på Bergevin?
Ja, precis. Ja. Mark Bergevin. Och han var klassens clown där.
Ja, just det.
Han hade mycket roligt på min bekostnad. För jag hade krulligt hår då. Mikrofonfrisyr i princip.
Just.
Jag satt och tittade på en träning så åkte han förbi hela tiden och höll på och gjorde något konstigt under hakan. Så jag förstod ingenting. Och efteråt frågade jag, vad menar du? Ja, du måste knäppa hjälmen, sa han.
Ja, just det. Ja, den där har jag hört en gång. Den är ju 5+. Alltså.
Ja.
Det är ju bättre än vänner och klass på det skämtet. Alltså. Ja. Ja, ja,
då var Dimitra väldigt fantastiskt bra.
Ja, du, vi... Vi säger tack och gör för den här gången och så hörs vi nästa vecka med ett helt nytt avsnitt. Nummer 39.
Ja.
Sätter jag direkt. Det är Anders Limpan Lindbergs nummer. Lindbäck.
Lindbäck.
Ja, men du, Dominic Hasek hade nummer 39. Ska jag hängas upp i taket här i vintern?
Får vi komma på några nya listor vi ska göra nästa vecka då?
Ja, precis. Har ni förslag så på vad ni tycker vi ska lista nästa gång så är det bara att höra av sig på Twitter. Antingen till mig eller Bjurman.
Yes.
Det blir skitbra. Ha det gött allihopa. Vi hörs.
Hey, hey.
Oh, take me where the hockey players face off down the rink. And the Stanley Cup is all filled up for the champs who win the drink. Now the final flick of a hockey stick and a one gigantic scream. The puck is in, the home team wins the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game.